Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så ska vi prata självhushållning. Och hur det funkar i vår moderna tid. Och det här är ett ämne, Linda, som jag tycker ska vara jätteintressant att få höra mer om. Mm. Och jag vet ju att du själv är väldigt intresserad.
Ja, jag försöker också på ett sätt närma mig självhushållning, men har inte riktigt, jag har mycket kvar att lära mig, så att det känns jättespännande att få prata med det om det med dagens gäst som vi ska presentera snart.
Precis, för han lever som han lär.
Exakt.
En sak till, Linda, som vi har att berätta är ju att vi tillsammans ska ha en höstweekend uppe i Tällberg.
Ja, det här har vi pratat om länge. Vi har bara inte fått till en helg som funkade för dig och mig. Men nu har vi det. Den 20 till 22 oktober. Då ska du och jag åka upp till Tällberg. Checka in på Villa Långbärs tillsammans med er lyssnare. Ja, i alla fall så många som vi får plats för. Och sen så kommer vi ha en dag med trädgårdsdesign och en dag med fokus mer på odling och skötsel. Så du och Lika är värd för den ena dagen och jag är värd för den andra. Och sen så kommer vi såklart äta goda middagar ihop. Vem vet, vi kanske tar en yogapass tillsammans. Eller du kanske ska erbjuda en joggingrunda upp för berget, eller?
För backarna, ja. Ja, ja. Vi kan ja. Väl se. Vi kan väl se. Det ska bli väldigt roligt i alla fall. Och det går ju att läsa mer om det. Vi har ju vårt Linktree på vårt poddkonto Ulrika och Linda. Där står det mer om det. Och på Villa Långbärs, självklart. Så är det bara att googla sig fram.
Ja. Så gå in och boka er plats. Och så hänger vi ihop med er.
Fredag till söndag.
En hel helg.
Fantastiskt.
Ja.
Vad har du gjort i veckan som varit?
Ja, du, veckan som varit. Den har ju varit en uppstart på många, många sätt, kan man ju säga. Mycket festligt. Många härliga möten. Bland annat Ulrika, du bjöd in till trädgårdsfest.
Ja, det gjorde jag.
Ja, det var en ära att få vara gäst på den glada tillställningen. Aldrig har jag tagit en limoncello. Som en liten shot, men det var gott.
Nej, precis. Uh-huh. Jag tänkte så här, det blev ju en liten kavalkad där från 1972 då jag föddes och framåt. Och någon gång på 90-talet där så var ju, jag vet, ni som var med då vet ju att det var mycket shots. Ja. Lakrisshots.
Hotshots, heter de inte så?
Kola, vad var det? Såna här blå.
Fiskar,
ja, heter de precis, inte sådär? Precis. Ja. Jag känner att jag är förbi det. Ja. Så jag tog limoncello som
det var lite bättre. Ja, men annat, den här veckan är en vecka där det känns som att det är många så här fotograferingar görs den här veckan. För att man nu sista skriket, för sen kommer hösten kanske så sakteliga. Men nu är det ju som vackrast i trädgårdarna. Mm. Om det inte hade varit en sån eländig säsong med torka och sen, vad sa vi? Vi ska lyssna på sjövädrerapporten, eller vad du skojade till det? Vad var det du sa? Att det har regnat så mycket?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Jo, du skojade och sa någonting och välkommen till sjörapporten.
Precis, ja. Eller om det heter så.
Mm. Ja, var något sånt. Ja. Nej, men så jag håller på. Det är både fotograferingar och det är planteringar. Och det är poddinspelningar och det är inspelningar av lite så här media som ska vara filmat, material och. Ja, och nästa vecka har jag typ ingenting. Jo, lite radio som, men annars noll.
Och jag har ju haft fest då.
Ja, du har ju definitivt haft fest.
Så det är lite det jag har fokuserat på inte hela förra veckan, men i slutet av veckan där. Och sen framförallt i lördags. Så det är ju enormt roligt att umgås med vänner och människor man tycker om. Jag har gått i ett sånt här rus både igår, eller liksom i söndag så. på måndagen här. Är fantastiskt roligt att ha fått gjort det.
Ja, det var en god stämning, familjärt och varmt. Och ja, det får toppbetyg.
Ja, det var kul, det var det. Men sen är det som du säger, det är uppstartsvecka. Barnen har börjat skolan och det är så roligt för att ibland så är det ju som att man pratar med sin respektive och så hör man hör vad de säger, men man får egentligen, man liksom lyssnar ändå inte riktigt, man får inte ihop det där i huvudet vad de har sagt. För det var ju så här att min 15-åring, vi hade en diskussion om hon skulle få elmopp eller inte, och jag har sagt blankt nej. Jag tycker cykel är fantastiskt. Men maken tyckte att jo, nu tycker jag faktiskt att vi köper en begagnad elmoppe till henne. Och jag i mitt huvud ger ju med mig då. Jag tänkte, ja, hur farligt kan det vara? Det är ju en sån här liten som man kör på cykelbanan, tänker jag. En liten knallert typ. Det är det ju inte om man vet hur en elmoppe funkar.
Du såg ju en elcykel.
Den går ju upp i, du vet, så här 45 km i timmen. Så hon är ju ute och kör runt i Stockholm nu.
Ljudlös.
På vägarna. Ja, det vet jag bara. Det är ju inte, det är ju helt, helt sjukt. Och jag bara, så att, ja, så jag har lite ångest så här. Hon kör jättebra, men jag fick åka med henne. Jag bara kände, det här känns så dåligt. Det känns så dåligt. Nervös. Men ja, okej. Okay. Så ja. Nu har hon det i alla fall. Så att,
Ja, men det, hon får sin frihet.
Det får hon. Ja. Men du, jag tänker vi går på ämnet. För vi har ju en gäst här som sitter och väntar. Så att jag passar på att säga hej till dig, Anders Rydell.
Hej.
Hej. Du är ju författare. Inte bara till den här boken som du faktiskt är här och pratar om, som handlar om modern självhushållning. Du har ju skrivit flera andra böcker också. Så sen är du ju också chefredaktör för författaren. Men den här boken som vi ska prata om, modern självhushållning, den har du ju skrivit med din sambo Alva
Edervall.
Precis. För ni har ju gjort en resa och flyttat ut på landet, eller?
Ja, absolut. Vi bodde lite på landet innan också, men vi bodde ute i skärgården. Och vi bodde på en udde, eller ett berg kan man säga, ute i skärgården. Och vi hade redan då liksom en idé om att vi ville odla och sånt, men vi insåg ganska snabbt att vi har kommit till helt fel plats. För när man satte ner spaden så var det liksom 3 centimeter sen klonk. Och det var massor med rådjur och det sov älgar i vår trädgård. Och det var liksom surjord och det var blåbär som växte. Så man insåg här kan man knappt odla. Plus att vi skaffade barn och då var det inte så roligt längre att bo på ett berg där man kan trilla ner åt alla håll. Så vi började faktiskt leta efter någonting, en plats där vi kunde odla lite mer. Så vi började åka runt, kan man säga, i Mälardalen lite och tittade efter platser under ganska lång tid innan vi hittade en plats utanför Uppsala. Där vi kände väl redan när vi kom dit att det här är perfekt. Man får ju ibland en sån här känsla att när man kommer till en plats att oj, det här är en speciell plats.
Ett sug där i magen. Ja, det är svårt att förklara, men jag vet precis vad du menar.
Det var liksom läget, den låg liksom som en, det heter Storbacken, så det liksom ligger lite som på en sluttning och sen såg man ut över Mälaren. Men det var framförallt att när man körde upp till huset så var det liksom massor med gamla äppelträd som liksom lutade sig över. 100-åriga äppelträd. Och sen så blev vi visade en liksom 50 kvadratmeter stor jordkällare. Och då var vi väl redan liksom sålda.
Vad roligt att det är det. Jag tänker så här, Linda, det hade kunnat vara precis så för dig också. Se jordkällaren och du hade varit såld. Man går igång på olika saker.
Ja, men alltså vyerna, men jag tror också det är så här, det finns någonting, det finns en magnetism i marken som bara drar ner den och bara här ska du bli kvar.
Ja, absolut, och för oss var det så här att det var inte en fråga när vi flyttade dit, för vi flyttade dit i oktober för 5 år sedan och det var liksom ingen fråga om vi skulle självhushålla, utan saker hände redan på den här platsen.
Ni hade ju förutsättningarna.
Ja, och det här är liksom en gammal plats. Det har människor har självhushållit där i flera hundra år. Och det fanns de här äppelträden som ingen hade bott där på ett tag. Så liksom äpplena var ju där och trillade ner. Vi måste göra någonting nu. Så det första vi gjorde var att köpa mustutrustning och började musta. Det var liksom, vi måste bara få in allting som växer här. Plocka alla bär, plocka alla frukter.
Men får jag fråga då, för att nu pratade ju du om det här självhushåll. Mm. Självhushållning för er, är det att likställa med att vara självförsörjande?
Det är ju en filosofisk skillnad. Självförsörjande är ju när man gör egentligen allting själv. Och man kan väl säga att Mandelmann, de är mer självförsörjande. Man kan liksom, men om man bor lite mindre så det finns väldigt många saker man inser snabbt att man inte kan göra. En är när till exempel att framställa olja. Man kan inte odla så mycket spannmål. Man kanske inte kan ha kor och liknande. Så man blir ju beroende av vissa saker. Och om man tittar historiskt så har de flesta inte varit självförsörjande. Utan man har varit självhushållande. Och det betyder att man gör vissa saker. Man gör det man kan, men man gör inte allt. Och sen kan man bedriva liksom en byteshandel. Vi har höns och ni har grisar. Ni odlar det och vi odlar det. Och så byter man till sig. Så att självhushållning är att man gör vissa saker. Man skapar inte ett helt slutet system och stänger sig av utifrån resten av världen. Utan man är ganska öppen för världen. Och vi skapar en liksom överproduktion av vissa saker, av blommor, av honung, av grönsaker. Och det använder vi för att byta med grannar eller andra människor i närheten. Eller sälja och köpa in saker till vår trädgård.
Jag tänker också så här, du har skrivit, det stod någonstans i boken just också att det handlar om en respekt för råvaran. Och hur, om du vill utveckla det?
Nej, men för oss så handlar ju självhushållning också om, när man gör någonting själv, då värderar man ju det på ett helt annat sätt. Och man börjar ju titta på den här tomaten man har i kylskåpet på ett annat sätt också. Jag menar, för när man köpte någonting och sen så skar man upp tomaten och sen kanske den blev liggande där i kylskåpet lite för länge och sen kastade man den. Men nu har man ju själv liksom insett hur mycket arbete, energi och kärlek som ligger bakom den här lilla halva tomaten. Så man ser ju till att allting tas tillvara och att allt ingår också i ett system. Så man börjar ju uppskatta saker på ett helt annat sätt skulle jag säga. Uppskatta de smakerna man skapar, de produkterna man framställer. För oss får det liksom ett högre värde som förhöjer hela livskvaliteten.
Men jobbar ni, har ni jobb så att ni utgår att ni jobbar hemifrån så att ni har tid att ta hand om då alla äpplen och grisarna om det var slakta eller vad, alltså för krasst så här en förutfattad mening, det är ju hur ska man i denna moderna tid vi lever i hinna vara självhushållande? Jag menar det här med matkassar är ju någonting som, jag vet inte, är det någon som, alltså alla har väl kanske någon gång provat, inte ska, det kanske inte ska jag säga alla, men matkassarna.
Men det tror jag blir vanligt.
Ja, därför, och varför det? Jo, men därför att man inte har tid och knappt åka handla och man har inte tiden att tänka ut vad man ska laga och hur rundar man det?
Jag tänker vara liksom lite hård här. Folk säger att man har inte tid, men vad är det man egentligen lägger tiden på? Jag läste nyligen en artikel om att om vi fortsätter hålla på till exempel med mobiler som vi gör idag, så kommer vi ägna 12 år av vårt liv och stirra ner en mobiltelefon. Är det verkligen det man vill göra med en så stor del av sitt liv?
Nej. Det är ju lite så, men de smartphones gör ju oss lite dummare. Det, alltså på ett sätt gör de ju det. Det är ju mycket information, men det är ju också också en pryl som gör att allt ska gå väldigt snabbt, väldigt flyktigt. Man orkar ju inte tänka långa tankar längre.
Nej. Jag fattar och förstår vad du menar, men och det kanske är så här, nu jobbar jag ju mycket med sociala medier, och för mig är det ett yrke. Men jag ser också att det är många som alltså, kan koppla av, istället för att man läser boken så kan det vara en del som kopplar av på ett annat sätt genom att kanske använda mobiltelefonen till att spela, eller jag kan lätt så här, svara på mail på alltså, så här, så att...
Absolut, det är en jättestor diskussion det där, men för oss är det så att vi har ju arbeten där vi sitter på dagarna i möten, framför datorer ofta. Man sitter och jobbar vid en dator. Vill man gå liksom, när man är ledig sen, vill man sätta sig vid en annan skärm? Vi vill inte det. Utan för oss är det ju väldigt viktigt att självhushållningen har ju också ett syfte att vi kommer ut. Jag vill bara efter att ha suttit en hel dag framför en skärm, vill jag bara ut och gräva en grop eller göra någonting som jag använder min kropp, använda andra sinnen. Så att det är ju liksom en del av ett livsstilsval också. Sen är det så att för oss handlar det väldigt mycket om planering. Det handlar om att lägga upp det på ett smart sätt. Väldigt många saker som vi har i boken gör man kanske bara en gång per år. Det är en engångsinsats. Eller det är någonting som man sker i steg som man planerar. Till exempel att göra tvål. Det låter för många komplicerat, men det är egentligen väldigt enkelt. Och på någon timme kan du göra tvål för ett helt år. Då har du gjort det sen. Du åker inte till affären och köper en tvål på en timme. Så att väldigt många människor ägnar istället också den här tiden åt att göra val i butiker. Vad ska jag köpa? Vad ska jag liksom handla och sånt? Och de valen slipper vi ju ganska mycket. Vi behöver ju egentligen inte åka så mycket till affären om vi inte vill. Det är ju ofta en extra lyx. Det finns ju alltid någonting att äta hemma.
För ni har ju barn också, ska man säga, eller hur?
Ja, absolut.
För jag vet att du lämnade av din första, eller din son på skola idag, första dagen. Så jag tänker, för det är ju det här, återigen tid, det är ju någonting som vi, eller i alla fall jag ofta kommer tillbaka till. Det är ju som du säger ett livsstilsval man gör. Jag kan ju tycka att det är lite intressant, för nu bor ju ni båda på landet. En sån som jag då, som sitter i en urban miljö med en ganska liten tomt som visserligen är maxad med växter, men kan även det här, kanske det här med självhushållning, funkar det även i en urban miljö, skulle du säga?
Absolut, för det handlar ju inte om hur mycket du kan göra själv, utan att du gör några saker själv. Och väldigt mycket av självhushållningen är ju inte bara att odla saker. Och det beskriver vi ganska tydligt i boken, utan det handlar också väldigt mycket om att skippa mellanhänderna. Att skippa halvfabrikaten. Som till exempel att vi köper mjölk från en lokalbonde och så gör vi liksom ostarna själva istället. Eller att vi köper mjölet och så maler vi det själva hemma. Då får vi liksom bättre mjöl, vi får billigare mjöl. Vi köper, vi dricker kaffe, vi måste ha kaffe, men då köper vi råkaffe som vi rostar själva, till exempel och maler. Och då köper vi in ganska mycket, kanske man köper en säck på 60 kilo, och den räcker ju liksom. Så men länge man inte rostar kaffet så åldras det inte särskilt mycket.
Men köper man den säcken någonstans?
Man får ha kontakt med en kaffeimportör.
Men vad heter, jag tänker så här, då blir det så här, dels så kanske man behöver ha lite yta för förvaring, men krävs det stora investeringar, eller kan man hitta de här produkterna som du pratar om, eller maskinen eller grejerna man behöver för att mala kaffe, eller du pratar mustutrustning. Är det sånt som finns begagnat att köpa, eller hur hittade ni era grejer?
Kaffe kan du rosta i stekpannan. Vi rostar i ugnen ofta.
Ni hör ju vad jag köper mitt kaffe.
En helt vanlig ugn kan du rosta jättebra. Använda jättebra för att rosta kaffe till exempel.
Jag tänker doften.
Ja, doften det fyller ju liksom hela huset. Sen kanske man måste stänga av brandvarnaren ibland, för det kan bli liksom lite rökigt. Men då rostar vi en hel del samtidigt. Och sen så har vi liksom olika kafferitualer. Vi vill ha olika slags kaffe. Så att på morgonen liksom, Alva använder en handkvarn och jag har en liten elektrisk kvarn. Och så gör vi olika kaffe på varsitt håll och sådär.
Nej, men
kaffe är väl det liksom som
Det låter så här superromantiskt i min värld. Jaha, nej men och hem till Alva och Anders, då kan vi få se vad det blir för kaffet imorgon på morgonkvisten.
Nej men det handlar ju om för oss, vi befinner oss ständigt i en process där vi liksom förenklar saker, men vi har vissa liksom grundfilosofier som också handlar om. Och jag tror David Jonstad beskrev det, som skrev ett par böcker om att flytta ut på landet och sådär. Och beskrev hur han under det första året nästan blev utbränd. För att han såg bara liksom allting som måste göras hela tiden. Mm. Och den risken finns ju hela tiden. Och det handlar ju om att dels att få ett lugn i att allt måste inte vara perfekt. Allt måste inte göras just nu. För det kan ju förvandla liksom din trädgård eller din gård till liksom ett stressmoment. Där du liksom helt enkelt bränner ut dig själv. Det andra är att man behöver inte göra alla saker alla år. Och det, där har man ju hjälp av naturen. För alla år är ju inte de samma. Vissa år är ett kolår. Då blir det liksom mer arbete med kolen. Andra året liksom ett äppelår. Så det finns ju också en rytm. Och det sista är liksom att det ska vara lustfyllt. Är någonting inte roligt? Är någonting för jobbigt att odla, ja men gör det inte då. Det måste vara kul, annars så, det måste vara den grundläggande drivkraften.
Mm. Och kul, ja, där kan jag tycka, för jag odlar ju, jag tycker egentligen inte att det är särskilt roligt. Däremot så blir min drivkraft att jag tycker om när det smakar gott. Jag tycker att man får en helt annan kvalitet. Jag tycker det är skönt att inte ha besprutade grejer. Det kan man köpa ekologiskt också naturligtvis. Men jag uppskattar den processen. Eller rättare sagt att äta. Mm. Och för mig är det så att däremot det du sa att välja bort. Mm. Det kan jag tycka. Det får inte bli för jobbigt. För blir det för jobbigt, då vet jag att då kommer jag inte göra det. Faktiskt. Jag tänker bara på så här. Det du säger nu, Anders, alltså du är ju inte lastgammal.
Nej. Ah, det beror på hur man ser det.
Ja, jag har fyllt 50 och jag tror att du är yngre än vad jag är. Och jag, men alltså, har du och Alva någon bakgrund inom det här? För att det känns ju som att ni kan väldigt mycket. Nu är du författare, jag tänker en sån människa läser säkert ganska mycket ändå. Men jag menar, hur har ni skaffat er den här kunskapen och hur lång tid har det tagit? Alltså hur lång tid har den processen egentligen varit?
Vi har väl ingen direkt bakgrund, men båda uppvuxna på ungefär liknande sätt i liksom, ungefär som här i liksom förorter, i villaträdgårdar där det fanns liksom en del odling. Det fanns bärbuskar, fruktträd och där man odlade kanske framförallt för att ha lite mat på sommaren. Men det här är nog någonting som växte fram för oss för ett antal år sedan. Det här liksom livsstilsvalet, och det drevs av väldigt många saker. Av politiskt, att vi blev liksom, man kände en oro för hur världen utvecklades. Vi kände väl att vi ville bygga upp liksom en större resiliens, en motståndskraft. Mm. Vi ville börja göra egna saker själva. Vi ville ifrågasätta saker. När man skaffar barn, så som du var inne på, så börjar man liksom fundera kring vad ger man barnen för mat och sådär. Och att ge och köpa bra ekologisk obesprutad mat är ju väldigt dyrt. Det kostar väldigt mycket pengar. Och för de flesta människor är det bara tillgängligt egentligen genom att göra det själv. Och Sverige är ju faktiskt ett land där vi har väldigt mycket ytor. Även om man inte alla har möjlighet att äga en markplätt, så finns det liksom en kultur och kolonilotter och liknande. Så här finns det ju väldigt stora möjligheter för att odla själva. Och för oss var ju den delen ett viktigt steg in. Och för oss har det varit att vi har liksom, hur vi har kommit över kunskap och erfarenhet är väl liksom två saker. Det ena är liksom väldigt mycket research. Vi har liksom ett bibliotek. Vi ägnar väldigt mycket vinterhalvåret åt att sitta och läsa och nörda oss in på olika grejer. Den andra är liksom det motsatta. Det är liksom att kasta sig in i projekt direkt.
Trial and error.
Ja, inte fundera så himla mycket och inte vara så rädd. Jag menar, vi hade en granne precis när vi hade flyttat dit som skulle göra sig av med sina bikupor. Det fanns inga bin i kupen och de hade dött. Men han ville liksom att någon i närheten skulle ta över det. Och han la ut det liksom i byalaget. Men det var ingen som vågade. Och vi kände så här, men vi kör. Och så skaffade bin och sen så, och vi har läst att man ska ha en utbildning, man ska kunna allt det här. Men det bästa sättet att lära sig saker är att göra dem. Och ju snabbare du gör dem, desto snabbare lär du dig någonting. Så väldigt mycket är ju en lärdomsprocess och det är väl det man håller på med fortfarande.
Shit Linda, du har lärt dig sjukt mycket under 2 år. Ja, vadå? Nu sitter du bara...
Jag tror att det ligger verkligen mycket i det du säger. För det är många också som anser att både jag och min mamma, när vi nu valde gården, att lite naivt men väldigt modigt av oss. Och vi har ju inte heller någon erfarenhet, men vi har väl samma inställning. Alltså, hur svårt ska det vara? Och sen så också bara så här, ibland så kan det ju vara så här, läser man på för mycket så kan man ju också kanske ibland bli lite avskräckt. Mm. Och gud, det är så mycket så där så att man tappar farten istället för att man, men vi bara kör.
Så. Ja, men så är det. Jag menar, en sak som man blev väldigt uppskrämd med kring bin var så att de skulle svärma hela tiden. Man skulle vara rädd att de skulle dyka ner skorstenen och sånt, men våra bin har inte svärmat än. Så det var liksom också en sån här grej som man bygger upp en skräck för någonting som sen visar sig, nej men det var inte så farligt som man trodde. Eller så de kanske har svärmat, men svärmen har vi stuckit i någon annan skorsten.
Men vad har du och Alva, har ni olika saker som ni nördar in på och... jag menar, alltså relationen er emellan där, alltså är det så att ni kommer på samma saker eller har du någonting som du alltid så här, får liksom, det här är din käpphäst som du...
Vi har en uppdelning och som är liksom mycket av praktiska skäl också, för att vi ska inte behöva liksom diskutera vem som ska göra vissa saker, utan jag sköter vissa saker och hon sköter andra saker, och sen har vi liksom intressesfärer också, och vissa av dem är gemensamma. Grönsaksodlingen är liksom gemensam, och sen så har liksom Alva nördat in väldigt mycket på blomsterodlingen till exempel, och jag är väl mycket i liksom dryckesvärlden.
Vems intresse går först då, Anders? Nu är Alva inte här och kan ha någon annan åsikt.
Nej, men där tycker jag nog att det är ju, grejen är så att fördelen med att bo som vi gör, det är ju liksom att barnen gör ju sina egna projekt och vi gör våra egna projekt. Och ibland är ju liksom alla på varsitt håll av tomten och barnen håller på att bygga någon liksom litet hus för paddor och Alva håller på att plocka liksom en bröllopsbukett. Och jag håller på att plocka bär till liksom ett vinbärsvin, så att allting pågår lite samtidigt skulle jag säga. Det finns liksom ingenting som går före. Tidigare har vi också haft en uppdelning av trädgården mycket, att vi har haft en blomsterodling och en grönsaksodling, men nu har vi skippat det också, utan nu blandar vi blommor och grönsaker, vilket är jättehärligt. Också för att vi ska inte liksom hålla till i varsitt hörn av trädgården, utan vi ska ta ansvar för allting tillsammans. För det kan ju bli lite bråk ibland. Och liksom så här, har du tagit liksom hönsgödslet från hönshuset nu till din odling? Jag ska ju ha det till min.
Precis.
Ja, men nu har vi liksom, i år har vi slagit ihop allting. Så att nu liksom det är bra, för det blir lätt sådana så att man lite skapar domäner.
Lite parterapi där direkt. Det är smart. Mm. Det är det.
Hur stor mark har ni?
Nej, men vi har ingen, jag skulle inte säga att vi ens har en mark, utan vi har en större villatomt på landet som är ungefär 3500 kvadratmeter. Och hela, vi har ju liksom en bild på det i boken, hur det ser ut. Och i början har vi ett manifest, och en av de sakerna som vi tycker är väldigt viktiga där, det är liksom att behandla den här tomten som om det vore en bondgård. Det är liksom hela tricket.
Ja, men du, kan du inte berätta om manifestet? För det, jag vet att det är 6 punkter.
Ja, absolut.
Jag kan säga, den första, den heter Lev som en bonde.
Precis, ja. Och det är ju den. Det är liksom att vi har ju inte en bondgård, men vi låtsas som att det är en bondgård. Och där gäller det att skapa framförallt att skapa liksom ett kretslopp också. Med där djuren är involverade och en del av den här cirkeln som är vår trädgård. Att ingenting liksom förspills, att olika ytor utnyttjas, att det finns framförallt en mångfald också. Att varje problem på trädgården också har liksom ofta en naturlig lösning. Mm. Är också en liksom sån här erfarenhet vi har dragits. Mm.
Ekosystemet, eller ekosystemtänk.
Ja, men det är liksom helt centralt. Och det, man kan ju ta det här, en sak som vi älskar och är beroende av är apelsiner. Och köper man liksom en icke-ekologisk apelsin i affären och tar hem den och skalar den och slänger skalet i sin kompost, då kommer vi ju förr eller senare äta upp det skalet i något led av den här kedjan. Så allt det vi stoppar in i vårt system måste vi ju vara väldigt noga med vad det är för någonting. Och det är ju liksom att skapa det här kretsloppet, och där är ju djuren helt centrala. Man kan säga att hönsen är ju liksom de viktigaste, för att hönsen är ju dels en slags avfallskvarn. Mm. De äter väldigt mycket och de ger gödsel, de ger kött, de ger ägg. Så genom hönshuset går ju väldigt mycket väldigt snabbt. Man får ju inte så mycket matavfall när man har den typen av djur till exempel.
Är det att ta hand om de minsta husdjuren, eller finns det ännu mindre husdjur?
Den är också väldigt central, och det är ju att när man arbetar på det här sättet så inser man ju väldigt mycket att man är ju också en bonde som sköter liksom mikroorganismerna. För att det som får allting att ske i det lilla är ju alla mikroorganismer. Och det gäller ju också till att de har det framförallt bra, att liksom komposten luktar bra. Att de olika jäsprocesserna som liksom pluppar i köket och så, att det är rätt jäst på rätt plats, rätt bakterier på rätt ställen. Att hönsen får liksom filmjölk om de har dålig magkultur. Att bina mår bra. De använder ju också mjölksyraprocess när man gör honung till exempel. Så de minsta husdjuren, mikroorganismerna, utan de skulle ju ingenting fungera.
Och tid, en relativ sak.
Ja, det var väl ganska mycket det vi pratade om där. Mm. Vi brukar väl liksom tänka så här att det är inte alltid så viktigt liksom att ha liksom en prioriteringsordning, utan det viktiga är också att bara göra någonting, för allt ska ju göras av det man har bestämt förr eller senare. Så man kan börja i den enda man har lust med, och sen blir allting fixat på något sätt, och det som inte blir fixat, det får väl vara okej liksom.
Mm. Jag kan tycka att ändå det är ganska sympatiskt, för det var ju också därför jag just det här har börjat odla och faktiskt ändra mer, alltså just det här att kunna torka. Vi hade ju surtanten med oss här, Jenny Nikell, alltså om fermentering. Det finns ju så mycket man kan göra. Jag gillar att gå i skogen, plocka bär. Så att det är ju så himla härligt just där också med det man skapar på egen hand på något sätt. Mm. Det är ju en annan smak, men det är ju också ett värde. Även när man gör det ute i skogen och plockar blåbär, man mår ganska bra när man kommer hem.
Mm. Man gör ju, de flesta människor gör ju faktiskt det.
Ja.
Mm.
Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt?
Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt.
Välkommen!
Grundingredienser.
Det är att vi har identifierat ett par saker som är saker som man liksom kan använda till extremt mycket och som man är liksom helt beroende av, och det är liksom ett par magiska ingredienser, och två av dem eller tre är dels honung som man kan göra liksom använda till allting. Vi har ju honung, så vi använder ju det istället för vitt socker. Man använder det liksom till att söta saker med, göra sylt med, göra saft.
Hur mycket honung, alltså förlåt, hur mycket honung, det var en halipul där. hur mycket honung får ni fram egentligen?
Ett normalår så är det ungefär 40 kilo per kupa.
Per kupa?
Ja, och nu har vi två kupor. Ett år hade vi sex, och det leder till liksom att vi fick för mycket honung. Så vi har fortfarande kvar honung från tidigare år. Så att honung är ju någonting man får, det ger ju ganska mycket.
Ja, det är mycket.
Det är mycket, och då låter vi ändå liksom bina behålla mer och mer. Ska vi säga. Vi tar mindre och mindre eftersom vi inte behöver lika mycket. Från början då var man lite girig så här. Man tänkte, wow, honung. Man försökte få ut så mycket som möjligt. Men sen inser man så här, nej men det är bättre att bina får behålla så mycket som möjligt av den och vi tar det vi behöver helt enkelt. Och så hinner de ofta liksom samla ihop eget. Sen den andra ingrediensen är ju bivax. Och bivax är ju liksom otrolig ingrediens som man har ju hittat gravar med liksom 1500 år gamla bivaxljus som fortfarande är intakta. Det är ju i princip ett ämne som inte liksom förstörs. Och vi använder det ju dels att göra olika hudvårdsprodukter. Det är ju otroligt bra, men också olika typer av vaxer. Olika typer av oljevaxer och liknande. Att laga saker, att har du liksom kökslådor som är svåra att få ut, kan du liksom smörja dem med bivax och så glider de perfekt. Och sen är det ju ägg. Och ägg är ju liksom, det är ju ett av de mest kompletta livsmedel i världen. Du kan i princip leva på ägg. Det saknas liksom någon vitamin. Men du kan ju också göra färg. Vi har en kyrka, inte så långt från oss, som har liksom målningar från medeltiden. De är målade äggoljetempera. Så det säger ju någonting om hur bra den här färgen är man kan skapa med ägg.
Och vad spännande.
Men har ni andra djur? Har ni kossor? Alltså har ni sådana?
Vi har, nej det har vi inte, utan vi har bin, vi har höns, vi har ankor just nu. Och planen är att vi ska skaffa lite grisar till nästa år. För vi har en plats som är hopplös med att vi har liksom slånbär som växer där. Och det är liksom väldigt få, det är liksom jätter och vi hoppas att liksom på grisar ska hjälpa oss med den här platsen.
Vi har ju gjort så med våra grisar att vi har ju släppt in dem på marker som har behövt bökas runt och kanske också äta kirskål. De är helt grymma på att äta kirskål.
Och vad har ni för ras?
Vi har en blandning av, jag tror att det är linderöd med lite vildsvin i sig.
Det brukar ju vara det.
Ja, det kan ha skett sådär. Så att de är födda på gården. Och är vi har två stycken suggor som är 2 år. De är riktigt stora är de. Men vi får väl se om vad som händer med dem i höst. Nu är jag vegetarian så att men jag använder dem för jordbearbeten. Och också bli kvitt med det här ogräsen som är svåra att hantera.
Ja.
De är helt fantastiska.
Ja, men vi ser fram emot det. Det är precis så vi tänker använda dem.
Och om ni nu tyckte att hönsen var väldigt goda att hjälpa till med matrester och kompost så säger jag grisarna, de är helt fantastiska.
Och sen har vi en lista på djur som vi liksom vill prova. Matkaniner och vaktlar står på listan bland annat också. Så att det är ju roligt med djur. Och vi tycker liksom att en trädgård liksom utan djur, den är inte levande på samma sätt. Så att för oss är liksom djuren roliga. Och vi brinner också för lantraser. Så vi har liksom massor med olika lantrashöns till exempel.
Men ni käkar upp dem också?
Det gör vi, absolut. Och i vissa fall så är man ju tvungen att göra det. För att annars slår de ihjäl varandra. Tupparna till exempel. Så att föder man upp och låter dem skaffa kycklingar, vilket vi gör nästan varje år, då blir det ju alltid ett antal tuppar. Och då får man ju välja om det ska bli liksom blodskamp eller kycklinggryta.
Om någon dör oavsett, menar du då?
Vi har ju valt ut en tupp. Och vi vill ju helst inte att han ska bli skadad. Jag skriver lite om det i boken. Det är en filosofi att välja rätt tupp. För att vi har haft många psykopater. Och som man blir ju lite skadad efter ett tag. Man börjar gå liksom andra vägar i trädgården för att undvika den där tuppen.
Jag säger ju det, Linda. De är ju totalt livsfarliga. Jag har haft en sån traumatisk upplevelse när jag var liten. Så att jag kan säga, hönor, framförallt tuppar, inte mitt favoritdjur. alltså tuppar kan vara farliga. De är hemska.
Ja, vi har världens snällaste tupp. Ja. Alltså han, men
det
han
finns
är lite
psykopater.
För...
Ja. Jo, det var inte jag som sa det, det var Anders.
Men han är ju för snäll. Så han tar ju hand om sin flock. Men han skyddar den inte på det sättet. Så att jag sa det precis innan.
Nej,
att
det blir ju fönor.
Vi har ju fasaner som är och gästspelar. Och han går inte in emellan. Så att nu ligger ju en höna och ruvar. Mm. Och vi är lite så här, vad blir det av de här? Blir det en föna nu? Mm. Men han är... Jag tänker som du säger, ja, att det gäller att välja ut rätt liksom lynne. Mm. Nu har vi skaffat våran flock från en väldigt god uppfödare som har stenkoll på det här och som har liksom sett ut att behålla vissa tuppar, och aldrig får man bli kompis med tuppen, utan tuppen håller man liksom som... Nej, vi blir inte kompisar. Jag ger dig mat och vatten, men jag gullar inte. Jag håller inte på med dig, inte.
Jag håller kort, kort. Jag bara tänkte så här, för jag tänker på er bakgrund, både du, din och Alvas där. Alltså, det här, jag har ju själv haft, familjen så här bondgård, inte vi själva, men så att säga, det här med att föda upp djur och sedan att... ta livet av dem helt enkelt för att äta. Det är jag ju inte främmande för på det sättet. Samtidigt så tänker jag så här nu äter jag knappt kött själv, men av andra orsaker. Men det jag funderar lite på, det är ju det här som du säger, Anders. Och jag blir så nyfiken på hur... Det är en sak att odla grönsaker, gå ut och skörda lite bär, plocka en blomma här och där. Men det är ju faktiskt en helt annan att ta livet av en matkanin eller en tupp eller vad så här. Det är klart, alltså konstig fråga, men jag bara tänker
ja,
så här.
Det är ändå... jobbigt, men jag tycker ju att äter man kött så måste man ta det ansvaret också. Man kan inte gömma sig bakom något anonymt paket i kassan på en mataffär.
Nej, och du vet ju hur djuret dör också, tänker jag.
Ja, men jag vet hur djuret har levat och jag vet hur det dör. Mm. Och det är också en handling som är liksom av respekt. Som också innebär att ha djur är också att ha ett stort ansvar. Mm. Och ibland måste man ju göra det här väldigt snabbt. Det kan ju hända att det kommer ett rovdjur och så ligger det några skadade hönor där. Då måste du ta livet av dem ofta väldigt snabbt. Du kan inte liksom ringa någon som ska komma liksom åkande och så. Det blir ju... Det blir inte bra. Så att det är ju ett ansvarstagande. Men för oss så har det också lett mycket större respekt för hur de här djuren lever. Och också i kontrast till hur de flesta djur som hamnar på våra tallrikar har det.
Mm. 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 Jag blev,
Vi var tillbaka med den där kossan.
Mm.
För ni skriver i boken att ni skulle vilja ha en ko. Och ni vet redan namnet. Den skulle heta Selma. men nu har ni ju ingen ko, men ni har ju mjölk, men ni då gör ju saker utav mjölk som ni ändå köper.
Precis.
Men ni förädlar mjölken, så ni köper så lite mejeriprodukter som helst för att kunna göra själv.
Ja, och sen finns det ju liksom ett aber där, och det är ju att vi tycker väldigt mycket om goda ostar.
Mm-hmm.
Och vissa ostar är ju väldigt svåra att göra själv, skulle jag säga.
Mm.
Det blir liksom att göra en egen bridemå. Det är liksom en konstform. Men där också är det ju ofta en bra produkt. Men vi gör ju liksom också mycket egna mjölkprodukter. Och ofta är det ju väldigt att göra en filbunke till exempel. Ja. Som folk alltid gör. Det är ju väldigt lätt. Ja. Otroligt gott och lyxigt. Och särskilt nu sommaren när man kanske får tag på väldigt bra gårdsmjölk så passar man ju på att göra liksom sådana härliga saker. Så att för oss är det liksom en lyxprodukt som vi liksom njuter av på ett annat sätt.
Jag håller med.
Smör också, ja. Och det gör vi ju jättemycket.
Honungssmör,
ja.
Åh gud vad gott det är.
Det är lätt gott med honungssmör.
Man blandar liksom nytt smör och honung och göra liksom, att göra också brynt, nytt liksom.
Det blir både bikupa och kanske en kossa.
Men det är fördelen med att göra smör är ju att du får också biprodukter och osttillverkning. Du får ju till exempel vassle från osttillverkning som du kan liksom koka ner till messmör om du vill göra det. Eller du kan använda den för att syra saker. Och det gör man väldigt mycket i USA, liksom butternut milk. Man använder mjölken för att syra kyckling till exempel. Så då skapar man liksom en mörare kött. Men många av de här produkterna, vassle och sånt, fanns för att köpa i svenska butiker, men de finns inte längre. Det är ju sånt som ingen efterfrågar längre.
Nej, jag tror att kunskapen är borta vad man ska göra utav det.
Och göra det. Ja, men skönhet då? För jag kom in på det, Linda.
Ja, men kom in på skönhet. Ja.
För det tänker jag, det är ju alltid... Det kan jag just känna ju att man skulle vilja ha... ibland sitter jag här med mitt röda nagellack efter den. Festen. Ja. Som innehåller så mycket gifter. Just nagellack är... bad på det sättet. Men jag ville vara fin.
Ja, men så det, var det. En gång i livet fyller du faktiskt 50.
Men jag kan ändå tycka så här att det är så vansinnigt många ingredienser i mycket av de här skönhetsprodukterna som jag känner att jag kanske jag vet inte om jag egentligen skulle vilja kläta dem på mig, och framförallt på barnen tänker jag. Men jag vet, det är ju samtidigt en lite av en ritual eller rutin ibland, så jag kan tycka det är lite trevligt med så här saker som luktar gott och som känns lite lent på huden. Vad gör ni för grejer? Har ni några sån här
tips? Nej, men vi har ju ett helt kapitel med liksom grejer.
Handinpackning.
Ja, vi har olika.
Det kände jag för en sån här som håller på mycket jorden.
Ja, men det är ofta, många av de här grejerna är ju väldigt lätt. Vi har ofta ett par gånger per år så arrangerar vi liksom ett litet minispa hemma. Och då gör vi liksom många av de här grejerna med barnen och allting. Och då får man liksom handinpackning, man får liksom hårinpackning, man får liksom smörja sig med liksom ny bivaxsalva och sådana saker. Så att, och det är ju superlyxigt. Och det är ju väldigt tacksamt att göra det nu till exempel, när man kan gå ut och hämta örter, blommor, grönsaker som man kan använda liksom i sitt spa. Det är ju liksom, skönhetsindustrin är ju som alla vet väldigt dåligt. Och man kan ju tänka så här, ska man verkligen ha på sig någonting som har liksom krävts djurförsök för att framställa? Och idag pratar man liksom om olika nanoteknologi och det ska vara liksom sån här, som jag ser det så är mycket av det där bara bluff och liksom påhitt.
Ja. Men du, ni har någon sån här fredagsritual? Bada, tänker jag på.
Absolut. Ja. Vi kostade på oss för ett par år sedan ett badkar som är liksom, man värmer upp med, man eldar upp helt enkelt. Så då tar vi liksom vårt fredagsbad med liksom lite salter, lite blommor, lite örter och liknande. Och då liksom jobbar man lite in i principen som man gjorde förr, du vet, att någon börjar bada. Men det är, hos oss är det liksom att barnen badar. Och sen så, och senare på kvällen så kan vi bada när de har liksom lagt sig. Så att, men det står precis vid, liksom åt middagsbordet ute, så det är väldigt perfekt. För barn är ju så här, man dukar upp en stor middag och sen äter de i 5 minuter. Och vad ska de göra då? Nej, men då får de hoppa i badet. Och så kan vi sitta kvar.
Under äppelträden. Jag sa på en gång till min man, du, sån här skulle vi ha.
Man kan flytta runt det där badkaret, så det är ju väldigt härligt. Och sen så tar man liksom ett julbad, tar vi också på julafton och sådär ute.
Så att... Nej, det är mysigt. Jag vet, det är så här, våra barn, när vi har haft, de har alltid tyckt det var så härligt att gå och plocka bär och rosenblad och så i mormor och morfars trädgård. Och just det, så sa de där, nej men nu får ni sätta er. Så fick vi vuxna att sätta oss, och sen så fick man lite rosor på ögonlocken, man fick så att säga, man fick liksom lite pedikyr, manikyr. Och sen fick man någon liten drink med lite vinbär och krusbär och allting så här. Så att de har ju, alltså barn, våra i alla fall, älskat det här utelivet och det här liksom kreativiteten och få gå och plocka olika saker som doftar, som smakar, som är lena eller lite stickiga. Och, ja.
Nej, men det är ju, i grunden så är det ju väldigt mycket för barnen också man gör det. Våra barn har också egna odlingar, och det är ju de är mest stolta. När de råkar ha liksom vi kanske har fått en beställning på någon bröllopsbukett och så råkar en av våra söner ha den finaste blomman. Mm. Måste vi liksom tigga om den här blomman och så, så är de superstolta.
Lite byteshandel där också, hör jag.
De har lyckats framställa. Eller så när stormen Hans kom för några veckor sedan, då fick vi springa ut och binda fast den där den största solrosen som en av våra söner har i sin låda, helt enkelt.
Ja. Mm. Ja, men så är det ju. Ja, men så det är lite skönhetsfaktor. Men
vi har ju ett kapitel, Erika, som jag tror både du och jag tycker är ganska spännande i boken. Och det är ju kapitlet som tar upp det här med barskåpet.
Ja.
Jaha, jag tyckte du sa barnskåpet. What are you talking about?
Vi pratar barskåpet.
Ja, men det kan alltid vara intressant.
Och sen så är det så här att nu har ju Ulrika då precis haft en stor party här. Mm. Och hon var generös på att bjuda på shots, bland annat då limoncello. Och det vet jag, det är sådant som ni har gjort.
Mm.
Ja. Mm. Hur gör man det?
Nej, men det är superenkelt. Det viktiga är ju bara att man skaffar väldigt bra citroner.
Mm.
Och vi brukar beställa från så här tjänster från, där man vet liksom en specifik gård. I Italien eller Spanien, där man får liksom en leverans med liksom 12 kilo citroner. Och sen så skalar man citroner och låter det liksom dra i sprit. Och sen blandar man det med honung eller med vitt socker. Och sen kan man göra, liksom, det finns ju olika skolor där man kan göra en grumlig limoncello. Och det, då blandar man ihop det när man har en varm sockerlag. Då blir den grumlig. Men vill man ha den klar, då låter man sockerlagen svalna av. Då blir den liksom en klar limoncello. Och det som är bra i det här är att man får ju själv liksom mixa det ihop för att få den perfekta citronsmaken, den perfekta sötman och liknande.
Mm.
Men väldigt mycket av liksom självhushållning handlar ju också om inte bara odla saker utan ta tillvara på det. Och det finns ju så många olika sätt att torka det, att liksom lägga in det i jordkällan, men sprit är ju faktiskt en väldigt bra sak att ta tillvara på smaker, för sprit drar ju ur smaker. Och det är också något som är väldigt lätt. Du kastar i liksom lite plommon i en burk och så häller du på lite sprit, sen kan du glömma bort det där i ett halvår. Och sen kan du ta fram det och så kan du mixtra det till liksom en drink mitt i vintern och göra liksom en plommon sour eller något sånt där. Oh. Så att, och då gäller det liksom att för oss heller bara fånga in de där smakerna. Och ofta behövs det inga stora mängder heller, det är ju det som är fördelen, man behöver inte så mycket. Så vi försöker bara ta det, man har lite krusbär, man har lite hallon, man har lite grejer. Så att, och sen så har vi också att vi försöker rekonstruera lite drinkar och sånt som vi tycker om. Vi gör liksom en egen trippelsäck till exempel, en apelsinlikör som man använder väldigt mycket drinkar och så, och då använder man apelsinskal och lite vanilj och lite malört som vi odlar också. Så att många av de här kryddorna som man gör klassiska drinkar av, de kan man odla i Sverige. Och det är ju liksom ganska vanliga. Det handlar liksom om att blanda sött, bittert och liknande.
Mm. Någon som gillar drycker där på andra sidan där också, hör jag. Inte bara du och jag, Linda.
Nej.
Eller hur?
Nej, det var ju det där med.
Men jag tänkte så här, ni odlar ju ätbart.
Mm.
Men vad perenna växter, odlar ni det någonting utifrån att äta?
Vi odlar ju mer och mer perenna grönsaker. Och det tror jag också är en sån här process som man genomgår som odlare. Att från början så har man liksom bara ettårigt. Och sen inser man ju att det är ganska betungande att varje år behöva liksom driva upp de här trågen och liknande med liksom småsaker som man ska ta hand om. Och då är ju de här perenna grönsakerna väldigt tacksamma. Och det är liksom sparris, vi har strandkål, Kung Henriks molla till exempel. Och
de, kärleksört.
Ja, och de ger ju, de är väldigt tacksamma, de finns ju alltid där. Och de ger också när de andra inte har kommit riktigt. För de har ju alltid försprånget. Så att, och likadant humle, att plocka humleskott, det är ju underbart. Det är ju att steka dem, det är liksom som sparris,
mm.
små sparrisar. Och de ska man ändå klippa, de svagaste skotten i början. Så att de kan man lika väl kasta i stekpannan.
Har ni växthus?
Ja.
Ja.
Vi har ett tunnelväxthus och där odlar vi blommor, men vi odlar också framförallt tomater och gurka och liksom, ja, det klassiska. Vi äter väldigt mycket tomater, så vi försöker liksom få få fram x antal 100 kilo tomater. Som vi konserverar med tryckkonservering i burkar.
Mm.
Så att vi liksom, vi ska ta ungefär när de första tomaterna mognar nu så ska vi liksom ta den sista burken ur skafferiet.
Alltså har ni nu så här öppet hus någon? Ja, jag känner så här, vänta nu lite, jag vill jag komma och hälsa på. Har ni så här öppet?
Nej, vi har inte det riktigt, nej.
Nej, alltså förlåt.
Men ni får gärna komma och hälsa på ändå.
Tack. Det lät verkligen så jag tvingade fram någonting som kanske inte fanns där. Nej, men det, jag blir så imponerad för det. Jag tänker så här, det är så mycket som ni gör. Och jag förstår ju att det är ett livsstilsval, men det är ju ändå... det är så att säga, det är så många saker. Och du får då låta väldigt härligt, Anders. Det kanske är som, för att vi ser det också, ser att du verkligen, när du pratar om det, så att du tycker om det också, men...
Men saken är ju den att när man har också, som vi har, små barn, då tillbringar man ju väldigt mycket tid hemma också.
Ja,
det är ju också
det är
där. Men vi insåg sant. Ganska tidigt att vi kommer vara x antal år, kommer vi vara ganska mycket hemma. Mm. Och kan vi skapa liksom en plats där barnen vill vara och där vi vill vara, då förbättras ju också ens livskvalitet väldigt mycket.
Ja, helt rätt. Men om jag tänker, i den här resan som ni har gjort, är det någonting som du kände, det där var det mest oväntade och kanske det bästa med det här? Och var det någonting som du bara har känt att, det där har varit en process att komma över? Någonting som du har saknade i det liksom med det urbana livet eller det bästa och det sämsta?
Jag tror att jag liksom var nog ändå liksom lite late bloomer på det här livet. För jag liksom, jag levde ganska många år i Stockholm och bodde inne i Karlaplan. Och jag var väldigt trött på det livet. Så jag hittade olika sätt att försöka fly därifrån helt enkelt. Utan att vara medveten om det. Och sen så att det liksom steget hit ut var en process. Men jag inser efter att det var det hit jag ville. Då liksom, jag fiskade till exempel då mycket. För att komma ut i naturen och liksom skärgården och sådär. Men att liksom leva i naturen, det är ju någonting helt annat. Och för oss är det, jag vet inte om det är bara för att vi tycker att fortfarande är ganska nytt. Så är det fortfarande liksom en njutning att vakna varje dag liksom och öppna och in bara se liksom skog och natur och sådär.
Vad känner du när du kommer tillbaka till Stockholm då? Känner du sådär, nu kommer jag hem, eller känner du bara, åh nej? Eller vad liksom, för att jag kan uppleva någonstans, och det är väl för att jag är uppvuxen i Stockholm, att det här är ändå en trygg plats för mig att vara på, för att den är sån igenkänning.
Jag tycker nog att det är lite, jag blir nog fortfarande liksom mer och mer stressad i Stockholm, känner jag. Och det är väl liksom tecken på att man liksom, det är väl också en pandemigrej kanske, att man var liksom, inte var i Stockholm på liksom flera år egentligen. Och sen så har, jag tror att många som flyttat in till Stockholm har liksom en lite kluvet förhållningssätt i Stockholm. För att det är liksom en fantastisk stad, men det kan också vara en ganska kall stad socialt och sådär. Det är liksom inte den trevligaste staden skulle jag tycka. Och det som är mest oväntat på landsbygden är ju den här kontrasten med människorna man har omkring sig.
Ah.
Dels inser man ju för det första att man är helt beroende av sina grannar och väldigt mycket hur bra man har det beror på hur bra relation man har till de människorna man bor omkring. Men också att man umgås med människor som bor där och man känner också ett gemensamt ansvar för den platsen man bor på. Medan när jag bodde i Stockholm så var det här som Fredrik Lindström liksom påpekade, att man liksom hörde någon som gick i trappan, då liksom stod man och väntade till den hade gått förbi innan man gick ut. Man blev mer asocial på något sätt.
Det är så helt spiken, vad säger man?
Huvudet på spiken.
Huvudet på spiken. Vi skulle bara bjuda in till en liten lätt kräftskiva till de närmsta som har hjälpt oss runt omkring på Åsby. Så jag började att bjuda in någon grannar som kom förbi, eller bonden där borta. borta, eller han som hade kobonden här, eller ja, och helt plötsligt så började jag säga, men vänta nu Linda, nu måste du ta och fundera på hur många har vi bjudit egentligen på den här kräftskivan, hur vi ska ju få plats också. Och nu, jag kom upp i 35 personer och vi har bara bott här inte ens ett år. Och ändå så har våran bekantskapskrets runt gården är så mycket, alltså så stor, och den är så lättsam, för att man bestämmer inte att man ska träffas, utan man kommer bara förbi. Medan hade jag gjort samma sak här i Stockholm, det kanske hade varit men några närmsta grannar som man har lärt känna tack vare barnen. Men det är en helt annan sammanhållning. Man får låna någons plog där, eller jag behöver ha hö special till mina hästar, då får jag det, eller ja, men alltså man hjälper varandra. Det är fascinerande.
Det är nog det största, vår största liksom insikt också. Och det handlar ju inte om att man är mer lika de här människorna än de människor man bor grannar med i stan. Utan det är liksom att beroendeförhållandet ser andra, de sociala relationerna ser annorlunda ut. Och att man är beroende av varandra på ett annat sätt.
På ett trevligt sätt. För vi trodde väl kanske att det skulle bli väldigt asocialt att flytta ut på en gård ute på landet. Men det är snarare tvärtom. Ibland är man så här... Men får jag aldrig vara i fred? Utan det är liksom, man kan sitta ute i trädgården och läsa en bok och man känner sig iakttagen och man vänder sig om. Och då står ordförande i hembygdsföreningen bakom och säger hej hej Linda. Och sen så fortsätter man att läsa sin bok och då dyker någon annan upp bakom en. Ja. Jag älskar det.
Anders, stort tack för att du har varit här och delat med dig. Ni har ju också ett Insta-konto som heter...
Krusenbergsodlarna.
Som man kan följa, och sedan så länkar vi ju också till det i vårt Linktree på vårt Insta-konto.
Ulrika och Linda.
Icke att vi glömma.
Stort tack Anders för att du ville gästa oss.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Linda. Ja. Veckans reflektion.
Veckans reflektion är väl att det du ser inte alltid nödvändigtvis är det du tror du ser. Vi ska gå långt tillbaka i tiden. Vi ska gå ungefär så här kanske 25 år, 30 år bak i tiden. Då gick jag i skolan och där hade jag en kompis och hon var så här... hon var så här perfekt, upplevde jag det som i alla fall. Hon hade utseendet, hon hade liksom huvudet, allting var så här lätt och hon hade liksom för sig så. Och jag tyckte hennes föräldrar var liksom ett perfekt par, allting var bara så här, hon har allt. Och till och med, jag kommer ihåg den här detaljen, vi står på en hemkunskapslektion och ska baka något bröd och vi ska smula då den här gästen. Och vi har ju fått en genomgång hur vi ska göra och allt ska ju bedömas och det ska ju sättas betyg. Och det var så noggrant att vi smulade gästen i små, små, små bitar. Och jag kämpade med min gäst så att den skulle bli så här små, små bitar. Och sen så tittade jag ner i min då kompis gästbytta och fick se att den var så fin fördelad så att jag var så här, det där är ju som en omöjlighet. Hon är till och med perfekt där, att smula gästen så här. Och det där har liksom hängt med mig hela mitt liv. Och varje gång jag bakar, då tänker jag på henne. Ja, till och med gästen var perfekt. Så även i helgen när jag stod och bakade, så stod jag här smula sönder. Och helt plötsligt fick jag den perfekta smulade gästen. Jag bara, jag kan. Tills jag insåg att den här gästen var ju gammal. Så den har ju torkat ihop. Så det var ju jättelätt att få den att bli så här finsmulig.
Exakt.
Så då tänker jag så här, har jag levt i 25-30 år i tron om att hon var den perfekta och att allting var så enkelt för henne, fast egentligen förmodligen var det bara gammal gäst. Ja, men nu har jag i alla fall knäckt liksom den koden.
Precis, ja, vad så intressant. Ja, en insikt som kom sent.
Ja, verkligen. 30 år senare över en gammal gäst. Så att nu behöver jag inte tänka på det längre. Eller kanske det kommer fortsätta.
Men du kanske behöver tänka på något annat.
Ja.
Det vet du vad, Anders. Nej. Det kanske är så att du ska hänga med den här reflektionen också. För så här är det. Jag har nämligen så här vissa... vissa meningar som jag ibland upprepar för mig själv som liksom hänger fast i mitt huvud. Och så här som, jag ska inte säga att det styr mitt liv, men på något sätt så ibland så när man står inför val så kan jag tänka på dem. Och som jag då säger för mig själv.
Aha.
En sak är så här, som jag har sagt till mig själv länge, väljer jag det här så väljer jag bort något annat. För mig var det väldigt viktigt i en period när jag jobbade extremt mycket. För jag insåg att jag valde bort min familj hela tiden. Så den har jag. Sen har jag också det här på att vara snäll mot dig själv. Också en konsekvens av att inse att livet handlar om annat än jobb. Och att kanske att man ska göra det man vill. Man mår mycket bättre. Och det leder ju också till självinsikter om att man måste göra andra val. Och sedan har jag faktiskt också en låt som har kommit till mig på senare år. Ni har väl sett Frost, va?
Mm. Ja, allt för många gånger.
Ja, jag tänker mig.
Låten har jag hört.
Precis, den där Let It Go. Ibland så här, du vet, när jag kan bli så himla fokuserad eller jag kan känna att en viss tanke upptar mitt huvud lite för mycket eller jag kan bli lite irriterad. Då kan jag höra den låten för att slå ner. Let it go, släpp det, gå vidare liksom. Har ni några sådana mantran eller meningar som ni har plockat med er och som kan påverka er?
Jag har en sån som är, och den är liksom, för att undvika att man liksom ska bli för ledsen eller för irriterad när saker liksom går sönder. Eller liksom, det händer ju hela tiden nu när man lever liksom i en elektronisk värld. Man tappar sin mobil, man liksom, bilen går sönder eller datorn försvinner. Och så här. Då, min är liksom så här, det är bara materia, tänker jag. Och då liksom så här, det betyder ingenting egentligen. Och så försöker jag så här bara, det är borta.
Mm.
Det är liksom, gräm dig aldrig över det.
Mm.
Utan det är bara ingenting.
Mm.
Mm.
Linda.
Sant. Jo, men jag har det. Och den här har jag fått utav dig, Peter. Våran ljudtekniker Peter och våran Peter. Jo, för att jag kan vara ganska duktig på att, jag kommer hem från en resa till exempel. Och sen så, jag hinner inte plocka upp resväskan nu, jag gör det sen. Eller jag håller på att fixa med någonting, med sekatörer och allting. Men jag hinner inte lägga tillbaka sekatören, för jag gör det sen. Och då blir det ju så mycket saker som jag ska ta reda på. Och då vet jag, du Peter har sagt så här, nej Linda, du kommer inte få mer tid sen än vad du har nu. Så det är lika bra att göra det på en gång. Och det där, när jag håller på så här, jag tar det sen. Nej, jag får inte mer tid än vad jag har nu, så det är lika bra att göra det nu. Och det har förändrat en del i mitt liv som kan vara lite lätt rörigt, att bli mindre rörigt.
Mm. Visst är det bra att ha dem där?
Mm. En liten sån här som...
Mm. Kanske ni, våra kära lyssnare, har några sådana klokheter att dela med av. Då har ni ju Instakontot.
Ja, kommentera.
Ja, absolut. Hörrni, tack för att ni har lyssnat den här veckan. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Ja, men det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då. Vad tysta vi blev. Ska du hem nu, Anders?
Ja.
Ja, nu åker du hem.
Mm. Okay.
Ja, vad ska du göra? Tjäna smör?